New Holland visar ju då en redan på söndag när det öppnade en ny stor skördetröska som då inte är större till vikt och mått men har en väsentligt större kapacitet än tidigare toppmodell.
4 år sedan sist, ja, ingen kan väl ha missat att världens största lantbruksmaskinmässa Agritechnica äntligen arrangeras igen i tyska Hannover. Vad är det för ny teknik som presenteras av de stora maskinfirmorna? Vi har med oss en av Sveriges främsta teknikreportrar, Lantbruksnytts Anders Nylén, som precis kommit hem från mässan. Dessutom pratar vi med Fredrik Lövgren från Dyno Robotics som fick stor uppmärksamhet tillsammans med sin robot under Borgby fältdagar i somras. Hur kan robotar hjälpa det svenska lantbruket? Och sist, ny teknik kan också bidra till osäkerhet kring försäkringsfrågan och olycksrisken. Hur försäkrar man egentligen en traktor utan förare eller en robot för den delen? Mitt lantbruksförre programledare och Länsförsäkringars egen expert i frågan, Peter Björk Jensen, är med oss.
Vi vill inte begränsa utvecklingen och vi ska inte begränsa utvecklingen. Vi vill ha friska, levnadsglada lantbruksföretagare.
Jag heter Melissa Dahlqvist och välkommen till avsnitt 71 av Mitt Lantbruk. Om vi börjar med dig, Anders Nylén. Du är ju reporter på Lantbruksnytt och nyss hemkommen från Agritechnica. Jag kan ju också säga att vi, när vi spelar in det här avsnittet så pågår ju fortfarande mässan och det återstår fortfarande några dagar av den. I år har mässan över 2800 utställare och man förväntar sig väl runt 450 000 besökare från hela världen. Vad är dina största intryck från årets mässa, Anders?
Det är just det att det var 4 år sedan sist. Alla är liksom lite grann på tå, både utställare och besökare, att nu händer det någonting stort här och det här är viktigt och det här har vi saknat framför allt. Sen är det ju naturligtvis nyheter och sen är det ju då en bedömning, vad är nyhet och vad är inte en nyhet? En traktor, en tröska. Men de blir ju hela tiden effektivare och det kan vara detaljer.
Var det något speciellt som drog extra mycket uppmärksamhet skulle du säga?
Ja, alltså inte något speciellt. De stora tillverkarna har ju olika lanseringar och bjuder in press och besökare ett visst klockslag, en viss dag. Och då är det ett skynke som far väck och en stor fin maskin framträder och så blinkar belysningen och musiken spelar. Och det är klart att det drar ju då stort intresse. New Holland visar ju då en redan på söndag när det öppnade en ny stor skördetröska som då inte är större till vikt och mått men har en väsentligt större kapacitet än tidigare toppmodell tack vare ny teknik. Och ja, så kan man hålla på och dra exempel efter exempel.
Massey Ferguson visar en ny traktor också, som jag förstod det.
Ja, de gjorde likadant. Den stod också bak ett skynke när jag var där på fredagen och lördagen och smög under. Och sen så täcktes den av på söndagen när mässan öppnade. Det var också en intressant maskin. Den heter 9S och påminner väldigt mycket om 8S som lanserades för 3-4 år sedan. Men är då större.
Jag har ju själv varit på mässan 2 gånger, 2017 och när det arrangerades sist 2019. Och jag har fått lite intrycket om att det är fler och fler svenskar som åker ner till mässan. Vad skulle du säga om det, Anders?
Ja, vi ställer en sån fråga här på vår sajt, Scanity Agritechnica. Det är naturligtvis inte någon vetenskapliga svar vi får där, men det var 23% av våra tittare, det var väl en 600 som hade svarat. De skulle 23% till Agritechnica, men... Så många är det ju naturligtvis inte av de svenska bönderna som åker till Agritechnica. Jag vet inte om det är ett par tusen. Det kommer fler från Danmark än från Tyskland. Och de har ju också lite enklare och närmare.
Precis. Enligt uppgift från mässarrangörerna så var det 29 svenska utställare på plats. Finns det någonting som du har att säga om de svenska utställarna?
Ja, där är ju Väderstad den största. Och de är ju så vana, de är så stora internationellt så att de tänker man inte på som de svenska utställarna. För de svenska utställarna har ju också en egen paviljong och där de som är lite mindre får lite styrka av varandra. Sen är det då några mittemellan svenskar som Lykke Gård som har en egen monter på ett ställe i bland alla de andra. Men Väderstad, det är ju en av de absolut största utställarna där. När det gäller, tar vi bort dem som tillverkar traktorer och skördetröskor så kan man nog säga att Väderstad är de största. Om man bara tar på redskap. Och de hade ju också mycket intressant.
Är det något du kan berätta om från deras monter?
Ja, framförallt så många gånger på sådana här mässor så är det ju fokus på det stora. Och jag vet ju själv, vi som skriver om lantbruksteknik så kommer lantbrukare av sig och säger varför kan inte skriva om lite mindre maskiner och sånt som vi kan köpa. Och Väderstad hade ett bra exempel på det, en ny kultivator, 3, 4 och 5 meter. Den heter Kultus och där har de haft en modell som heter innan, men den är helt ny. Med nya pinnar, olika alternativ till spetsar och en ny ram. Så sånt är lite intressant.
Ser du några trender på mässan? Någon teknik som går åt ett visst håll eller samarbete mellan stora leverantörer eller liknande?
Ja, det är det ju. Alltså, dels så köper ju då de stora tillverkarna upp elektronikföretag. CNH Industrial har köpt upp Raven för att bli bättre på smart farming. Och där finns många sådana exempel. Och sen är det ju mer och mer smart farming.
Tekniken bakom?
Ja, det är ju precisionslantbruk. Alltså det kommer ju mer och mer där med att man ska, vad heter det, man ska göra mer med mindre. Man ska få mer större skördar med mindre insatser. Varje gödselkorn ska hamna på rätt ställe, växtskyddsmedel på rätt ställe. Och där kan man ju då, med växtskyddssprutor till exempel, så kan man ju då med pulsmunstycke styra dosen med samma droppstorlek och väldigt snabbt, så att man kan stänga och öppna munstycke med alltså 6 cm precision, alltså även när du kör kanske 7 km i timmen. Och du kan få ner då och göra tilldelningsfiler så du får en speciell dos på 25 gånger 25 cm. Det är liksom extremt teknik som finns. Intressant i det sammanhanget, det tycker jag, är att detta är ju teknik som har funnits rätt så länge. Men det faktum att fler och fler presenterar den, så blir den liksom mer och mer tillgänglig och den blir mer och mer accepterad. Det tycker jag är intressant. Och det spelar ingen roll om det är smart farming eller det är att traktorer ska vara eldrivna eller gå på vätgas eller på etanol eller på biogas. Ju fler som har samma, desto bättre är det.
Och billigare för lantbrukaren också kanske?
Ja, det blir ju konkurrens. Så blir det. Den första produkten som kommer av någonting, den är ju inte billig och i regel svår att köpa för det kan vara dålig support. Alltså. Men det blir många. Och det kan man väl säga en trend att på den här mässan fanns det kanske många saker som inte var någon extrem nyhet. Det kanske visas 2015 och 2013 också. Men nu var det många som visar samma saker och olika kanske lösningar av samma sak. Det är bra.
Du sitter ju också med i juryn för Tractor of the Year som i år gick till Claes och deras Xerion 12650 TerraTrack. Ett väldigt prestigefyllt pris som delas ut på Agritechnica. Varför fick Xerion det här priset?
Ja, det beror på flera faktorer och vi provkör alla de här traktorerna i final och så hängbedömer de på olika kriterier och så sammanställs det. Och hur vi enskilda jurymedlemmar röstar, det är inte officiellt utan det blir sen bara en sammanställning. Och där segrar då den här serien som du sa. Det är lite roligt för den traktorn är ju en egen klasskonstruktion. Det är ju inget arv av att de köpte Renault Agriculture som på de vanliga. Men detta är ju någonting som man har utvecklat i Hasevinkel och hållit på i 30 år. Den firar 25 år i år. Och så vann de. Och den har ju en intressant teknik. De köper motorer från Mercedes-Benz. En sexcylindrig stor motor som arbetar på lågt varvtal, 1300 varv. Och det innebär ju att då får man en stor belastning på transmissionen. För när man har en konstant effekt och ett visst varvtal så får man då ett visst moment. Men om du då höjer varvtalet så minskar momentet, men sänker du varvtalet som denna motorn gör, då ökar momentet och då får du en överbelastning i transmissionen. Då har de konstruerat med en hydraulikpump som ligger mellan motor och transmission som höjer varvtalet efter motorn. Så motorn kan arbeta på ett lågt varvtal så den tar lite bränsle och går tyst, men så får du upp hastigheten genom den steglösa transmissionen så inte den överbelastas. Och sen får du ju sänka varvtalet igen efter transmissionen, för annars kanske traktorn går i 100 km i timmen istället för i 50 som den ska. Eller 40 i detta fallet med band. Och så det är en helt ny konstruktion som är intressant. Sen har den ju då bra dragkraft och den har förhållandevis låg vikt. Den väger 24 ton, men i förhållande till effekten så har den låg vikt per hästkraft. Och det vill man ju också ha i en traktor. Och så har den väldigt bekväm och stor hytt. Den har inlett att det är lätt för föraren att göra inställningar och komma igång. Och det är ju så här i lantbruket idag att det är brist på förare, det är brist på djurskötare, det är brist på all kompetens. Och när man då får fatt i kanske någon som kan köra den här traktorn så kanske de inte är riktigt så duktiga. Men då kan de klara att köra en sån här traktorn då, för att dels kan lantbrukaren som äger den eller driftsledaren kan övervaka den på distans i sin dator. Göra alla inställningar till redskap på distans. Och så är det egentligen bara en kille eller en tjej som sitter i hytten och åker med rent säkerhetsmässigt. Och de kriterierna uppfyller också den här serien. Så att jag tror inte någon var förvånad över att den traktorn vann. Det kan ibland vara så när vår prisutdelning, ja fan var det den som vann. Men jag tror ingen var förvånad i år. Det var en riktigt bra traktor.
Det är ju en stor bjässe till traktor. Tror du att vi får se det i den i de svenska lantbruken i större utsträckning framöver?
Nej, det kommer vi inte att få. Claes i Hasselvinkel producerar ungefär 100 serier per år. Och jag tror deras största marknad är Kazakstan. Jag tror 40 går dit varje år. Och så kanske lika många i Tyskland. Sen är det bara 20 kvar. Och då kanske 2 kommer till Sverige eller 1,5. Alltså, nej, det är ingen stor produkt i Sverige.
I somras har vi ju en självgående traktor, Agseed, på Borgbyfältdagar. Och jag vet inte om det var första gången som man visade upp en självgående traktor som faktiskt går att köpa för pengar för besökarna. Anders, har du sett mer självgående traktorer på Agritechnica?
Ja, där var ju många till. Och där är några stycken. Det är intressant för att nu har det ju då kommit ett EU-direktiv som gör att man får köra traktor autonomt i fält inom Europa, då även i Sverige. Och då gäller det traktorer utan hytt, än så länge. Och då finns det ju, och det är ju, då finns det ju kriterier. Jag tror det är 4 stycken separata olika skyddsgrejer som ska vara alltså system ifall man kör på någonting eller så man inte kör på någonting. Och förutom då Agseed som då säljs i Sverige, precis som du säger, och har en prislapp, och vi har faktiskt varit i kontakt med den och gjort reportage, en intressant maskin, så har ju även Lemken och Krona ett samarbete om en sån produkt. Men den finns inte att köpa på marknaden ännu. Men rent regelmässigt så skulle den gå att sälja. Horsch har gjort en sån traktor innan. Och har lagt ner projektet igen. De menar på att den blev för dyr. Och sen så är det säkert några till, men det är väl de som är längst framme.
Om jag går vidare till dig då, Peter. Du är ju specialist på lantbruksförsäkringar hos oss på Länsförsäkringar. Ny teknik kan ju vara en utmaning att försäkra. Hur försäkrar man egentligen en självgående traktor?
Ja, den tål ju att funderas på som sådant. Men ja, en vanlig traktor, den är trafikförsäkringspliktig. Men det är ju för att det finns en ratt och där är en förare och den kan vara till för godstransport och annat. Men de här nya traktorerna då som är helt autonoma, till exempel Agseeden då, den kan vi inte lägga en trafikförsäkring på. För att det är in facto ingen förare. Utan då blir det ju lantbruksförsäkringens ansvarsförsäkring som går in om den ställer till med någonting. Och jag har pratat med Trafikförsäkringsföreningen om det här också. De höll med i den tolkningen. Det blir lantbruksförsäkringen som går in. Där är ju en stor skillnad då. Trafikförsäkringen är strikt. Det betyder att om jag så hoppar ut framför traktorn och traktorföraren har inte en chans att stanna och jag blir påkörd, då går trafikförsäkringen in. Däremot lantbruksförsäkringen går trafikförsäkringen in på grund av att trafikförsäkringen är just strikt. Medan då lantbruksförsäkringen, där måste det finnas ett bollande från lantbrukaren om den kör på någonting. Men det blir i alla fall hur som haver, så blir det alltså lantbruksförsäkring som ansvarsförsäkring som går in. Och det går att försäkra den som sådant, men den blir ju inte en traktor som sådant. Sen så går det ju att, får vi ju se vad lagstiftningen ändrar sig framåt, vad som händer och sker etc.
Och det finns ju risker när tekniken går framåt. Efter Borgby i somras så reflekterar du, Peter, lite över säkerhet kring bland annat batterilagring på gården. Till exempel att en lantbrukare har ett batterilager för eget bruk är ju en sak, men om lantbrukaren sätter upp ett stort batterilager i modell större och skriver kontrakt att de ska leverera ut el på nätet så blir det något helt annat. Vad är riskerna kring det och hur fungerar försäkringen?
Ja, vad kan vi säga? Batterilager kommer och det är mycket förfrågningar om batterilager. Och det är just då specifikt på effekthandel. Och att försäkra batteriet och batterilagret, det där är inga konstigheter som sådant. Där finns krav i Lantbrukets branschskyddskommittés regelverk. Hur närma byggnad de får lov att stå eller om de står i byggnad och hur många kilowatt de får vara och hur utrymmet ska vara klassat och att det inte ska vara djur i den byggnaden etc. Sen så är det själva effekthandeln. Om vi nu handlar med el, använder vi elen bara till att ha som backup på den egna gården, ja, då kan vi ju utan problem försäkra avbrottet också om batteriet brinner upp eller blir skadat. Men är det effekthandel så blir det inte lika lätt att försäkra avbrottet på effekthandeln. För det är lite grann, effekthandel är lite grann som att handla på börsen. Vi vet inte från efteråt hur det har gått och om hur mycket det stiger eller hur mycket det sjunker eller hur mycket vi får betalt. Utan mitt råd är, sysslar ni med effekthandel, det är att prata med ert försäkringsbolag och reda ut hur ska elen användas från batteriet, givetvis också hur ska det vara uppställt, som även med stöldtank och sånt, men just hur elen från batteriet ska användas och så får man se hur man kan lösa det. Men just effekthandeln, som jag sa, den är inte lätt. Det är lite grann som att handla på börsen. Och vi kan inte försäkra oss mot att vi gör dåliga affärer på börsen. Och det blir lite grann så också med effekthandeln för batteri. Så som jag ser det i alla fall.
Hur vanligt är det att man lagrar el och säljer?
Mycket förfrågningar om det är där i alla fall. Och det är ju i kombination med solcellsanläggningar till exempel etc. som man har detta. Och det är ju, kalkylerna ser ju fantastiskt fina ut. Och det gäller ju för oss som försäkringsbolag att hitta en nivå där vi kan vara med i utvecklingen. Vi får inte vara en bromskloss i utvecklingen mot ny teknik. Och samtidigt så måste vi se till att skydda kollektivet också, alla andra lantbrukare då, så att inte vi drar på oss kostnader som vi ska nyckla ut till resten av försäkringskollektivet. Men det är spännande med ny teknik. Man bör fundera ett varv, men det gäller bara att vara med och på hugget. Och sen så brukar det mesta kunna gå att lösa på ett eller annat sätt i alla fall.
I somras såg vi också en balpress som pressade halmpellets istället för balar. Vad säger du om, som försäkringsexpert, om det?
Jag blev lite orolig. Jag gillar ju tanken. Men vi har problem med balpressar. Brinner när de bara pressar halmbalar. Den här skulle då ta och pelletera det samtidigt också. Och värmeutvecklingen skulle jag kunna se som ett problem. Så jag är lite bekymrad över den. Utan att ha full kunskap. Att pressa pellets i en fabrik är definitivt brandfarligt. Och det är mycket bränder i pelletsanläggningar. Där man inte där vi använder pelletsen utan där vi tillverkar pelletsen. Och det behöver vara sprinklat och på alla möjliga sätt och vis. Många försäkringsbolag är ju mycket försiktiga med den typen av risker. Och det översatte jag till den här typen av maskin då. Som både kan användas på fältet, går då rätt så långsamt så det blir en rätt så kanske inte så hög kapacitet på den, men den går ju även att ställa upp i en byggnad eller utanför en byggnad och den står permanent och pressar halmpellets då. Men när de dyker upp så får man ju titta på dem och se hur de ser ut och hur riskerna ser här och var någonstans framförallt den är uppställd om det är en permanent plats eller en stadigvarande plats den jobbar på.
Om vi går vidare till dig, Fredrik. Du jobbar ju med ny teknik och är en av grundarna till Dyno Robotics. Kan du berätta lite kort om ditt företag eller ert företag?
Absolut. Ja, vi är ju lite som ett specialiserat konsultbolag och hjälper mycket startups och bönder inom jordbruk och andra sektorer också. Men till exempel så har vi hjälpt ett företag med automation av en saffransodling. Så då har vi utvecklat robotar som kan gå in och identifiera de här krokusblommorna och plocka små, små pistiller som ska behandlas väldigt, väldigt varsamt och torkas sen. Och sköter om hela den anläggningen. Det är även plantering av lökarna och bevattning och det ska i näring och lökarna sen ska delas upp efter att de har blommat. Sen har vi ett annat projekt där vi plockar och inspekterar äppelträd och det har ju kommit, jag såg några exempel på det med drönare nere på Agritechnica också, men vi använder robotar som går på marken, det är lite mer, tror jag i alla fall, energieffektivt. Men att minska sådana oergonomiska uppgifter som att plocka äpplen och ha händerna ovanför huvudet är väldigt jobbigt. Och då kunna få robotar att hjälpa till där. Och jag har kollat på, vi gör mycket förstudier, kollar prototyper för hönsstallar som plockar ägg som hamnar på golvet istället för där de ska värpa. Så går roboten in i hönsstallarna och identifierar äggen. Så att vi testar och innoverar och skapar robotprodukter. Det är alltifrån så här klassisk industriautomation till lite mer moderna mobila robotar. Och förarlösa traktorer och sånt också. Vi är med och skapar styrsystem. Ofta tillsammans med RISE eller Vinnova. Så det är olika typer av forskningsprojekt. Och vi är med i Agtech också som Linköpings universitet driver. Företaget är ju kommet eller sprunget ur Linköpings universitet som en spin-off därifrån forskningen.
Anders pratade ju här innan om att det finns ju brist på kompetens i lantbruket. Kan en robot också göra enklare arbetsuppgifter? Kanske kan man sätta en robot i en traktor skulle du säga?
Ja, men på sikt kanske det inte är den mest optimala lösningen att den sitter och kör en befintlig traktor, utan då gör man en förarlös traktor utan hytt. Men i en övergångsperiod så skulle det absolut, då blir ju de här försäkringsfrågorna ännu mer intressanta om hytten finns kvar, men det är inte en människa som kör utan det är en robot som kör. Och det finns en del experiment och försök inom akademin där man har haft robotar med armar och ben som faktiskt kan hoppa upp i ett fordon och köra.
Det är Peters problem lite senare att ta tag i de frågorna. Fredrik, jag tänker att du som jobbar med det här har ambitionen om att se mer robotar i samhället, kanske till och med från imorgon. Men realistiskt, när tror du att vi får se de här robotarna i större utsträckning inom svenskt lantbruk?
Ja, det där är en väldigt intressant fråga och jag får den ganska ofta. Så här, när kommer den här tekniken? Men det kommer inte ske så här puff över natt, utan det sker ju gradvis. Så vi börjar se små robotar och så växer de och blir, alltså de växer inte, men man ersätter dem och så blir det större och större. Men jag tror att under 20-talet, alltså 2027, kanske 2028, så kommer det vara ganska vanligt och tekniken går ruskigt fort framåt. Sen är det ju inte bara traktorer som kommer att komma ut, utan det är ju inspektion, att kunna ha drönare som gör en kartläggning över vart är avkastningen bra, vart är det mycket ogräs, vart finns det potential. Vi har även ren mjukvara, automatiserad bokföring, automatiserade offerter, automatiserad rekrytering, alla de kringtjänsterna, marknadsföring också, paketering. Där är det ju nästan enklare, för vi behöver inte bygga en stor traktor, utan där är det mer mjukvara som behöver komma till.
Och du var ju inte plats på Agritechnica, men du hade ju flera kollegor som var. Mm. Ser ni liknande utveckling kring robotar utomlands som ni håller på med här i Sverige?
Ja, men det tycker jag. Och det var ju en intressant spaning där från Anders också, att det är inte jättemycket nyheter sedan 2017 eller 2015, men det är många, många fler aktörer som är inne i den här branschen. Och robotar inom lantbruket är inte en nyhet. Däremot verktyg, det börjar komma fler och fler add-ons att lägga på robotarna. Tidigare var det själva roboten som var nyheten. Nu kanske det är verktygen och kringtjänsterna och bättre användargränssnitt och dashboard. Även övervakning av flera robotar som samarbetar. De sakerna är ju nya. Men vi ser ungefär samma trender skulle jag säga i Sverige som utomlands. Men det är större robotar utomlands.
Och Peter, hur försäkrar man då en robot? Är det en personförsäkring eller en sakförsäkring?
Jag skulle säga som så att den dagen vi behöver lägga en personförsäkring på en robot, då är inte jag helt säker på att jag vill vara med längre om jag ska vara uppriktig. Så vi säger sakförsäkring på den frågan.
Men för jag tänker det här, om man tar sig till ny teknik så måste man kanske vara lite vaksam. Hur ska man tänka där, Peter, kring försäkringen?
Ja, som lantbruksföretagare så alltså alltid de bra och kontakt med ditt försäkringsbolag och berätta vad du är på gång att göra och vad dina planer är. Och det är så vi lär oss som försäkringsbolag. Det är inte så lätt för oss heller att spana in i framtiden, utan vi får jobba lite grann ad hoc när det dyker upp någonting och se vad är detta? Vi vill inte begränsa utvecklingen, vi ska inte begränsa utvecklingen. Vi vill ha friska, levnadsglada lantbruksföretagare. Och då får vi försöka hitta lösningar så att man kan lösa försäkringsproblem så det går upp, eller skadeförebygga, eller vilka krav man behöver ställa, eller ja, men det här är inga problem. Utan det gäller för oss att följa med. Då. Jag var tyvärr inte i år på agritekniker, brukar alltid vara. Men i år så var jag inte där nere och jag lider lite grann av dem, jag ska uppriktigt, för det hade jag kunnat. Det är liksom där man ser kanske ännu lite längre fram inom vårt närområde vad som händer och sker och vad som är på gång. Men då har vi ju Anders Lundén som har varit där, så att han har ju sjungit upp mig lite grann på resans gång. Så att,
och Anders, såg du någon robot där nere? Eller snackade med någon?
Alltså du menar små fältrobotar?
Precis.
Ja. Ja, jo, vi såg ju det. Och det finns ju alltså, det har ju sålts ett antal sådana i Sverige. Det är framförallt i ekologisk sockerbetsodling och så vidare, och grönsaker och så.
Vad tror du om framtiden? Tror du att man kommer att anamma det mer framöver, eller det ligger längre fram i tiden?
Nej, det tror jag inte behöver ligga längre fram i tiden, utan det är ju bara att man gör sin kalkyl. Det finns ju produkter på marknaden, flera stycken. Någon svensk och det finns ju någon dansk och några andra. Och det handlar ju om att ersätta handkraft för att rensa ogräs och så vidare. Och de här kan ju då även så och plantera, så de kan användas till flera saker ju. Så att det är ju en del ju. Och sen är ju då de större fältrobotarna som vi pratade om innan, den annan del, den ska ersätta då en mer konventionell traktor. Och där tror jag väl personligen egentligen på att en vanlig konventionell traktor som går att köra autonomt är mer praktiskt för de flesta lantbrukare, för att framförallt är det ju så att när man kopplar ett redskap mot en traktor och så kör man ut i ett fält och så ska man göra ett arbete, så då kör du ut precis som vanligt och så kör du ett varv runt och sen så kanske du då ställer in den på autonomt och så kommer din fru och hämtar dig eller ditt barn och kör hem dig. Men ibland är det ju så att det var för vått i marken när du kom ut, så att det gick inte. Då får du fälla ihop harven och köra hem igen. Men om du har en robot, alltså en förarlös traktor utan hytt, då ska den lastas på en trailer och köras ut i fält. Och då är det ju en större apparat.
Om den inte kör ut sig själv i fält, vilket jag tror. Nu är det ju juridiska utmaningar att köra autonomt på allmän väg. Men så småningom så tror jag nog att vi skulle kunna se sådana fordon ute på allmän väg som kör ut i fält också.
Jo, det kommer ju naturligtvis att ske, va. Men sen har du då, beroende på vad det är för storlek på lantbruket och vad det är för inriktning. Du har ju också den gården som behöver traktorn för att koppla bak en skotarvagn och köra ut timmer på vinterhalvåret. Och du ställer den för en propeller och rör om flytgödsel när du kör flytgödseltunnan. Och du vill köra en transport någonstans. Och för de lantbrukarna så tror jag att den vanliga traktorn med hytt, men som kan köra autonomt, kommer fortare ut på marknaden. Men där saknar vi, som jag sa innan, där saknar vi regelverket. Men det borde ju egentligen inte vara långt borta när du får köra autonomt utan hytt.
Jag tycker försäkringsbolag, de är ganska lösningsorienterade. Men juristerna, där är en helt annan grej.
Nej, ja, så är det ju. Det är ju. Och sen är det ju lite politik i det också naturligtvis innan saker och ting går igenom. Och nu är det ju då hela EU och det finns ju för- och nackdelar när saker och ting går sakta politiskt. Är det någonting som man inte tycker om, men det är bra att det går sakta. Det ska man ha klart för sig.
Om vi avslutar det här och tänker lite framåt, den tekniska utvecklingen och går laget runt. Vad tänker ni att vi kommer få se mer av i det svenska lantbruket framöver? Säg om 5 år. Vad säger du, Fredrik?
Men jag tror att mycket kommer, alltså vi har ju sett nu senaste året vilken hype det har blivit kring ChatGPT, röststyrning, textgenererande algoritmer. Jag tror att vi kommer gå över från att använda så himla mycket knappar till att man mer pratar med sin traktor. Istället för att dra i spakar och sånt kan du säga fäll ner harven eller sväng höger eller ja, det kanske bara kör på den där åkern som ligger där 4 kilometer bort. Så att vi styr saker mer med rösten. Jag tror att man kommer kunna ringa upp och liksom prata i sin telefon eller en hörsnäcka med sin traktor. För den tekniken är här just nu och det bubblar verkligen. Det startas nya företag nästan varje vecka inom röststyrning och olika typer av kommunikation med robotar. Det är ju så vi är egentligen evolutionärt framtagna. Vi är inte gjorda för att hantera skärmar och knappar. Utan vi kommunicerar med andra människor med rösten. Det är vårt primära gränssnitt. Och jag tror att vi kommer se att vi kommunicerar med våra traktorer och annan utrustning på samma sätt inom 2-3 år.
Peter, vad säger du?
Ja, det var ju spännande det här med röststyrning. Den hade jag inte funderat på. Men självklart, nu när du säger det, Fredrik, här, så är det faktiskt rätt så logiskt. Ja, jag tror inte riktigt vi kommer riktigt kan se, förstå hur snabb utvecklingen kommer vara och på alla ställen vi kommer kunna använda den. Min pappa sa en gång när han sa att när trepunktslyften kom på traktorn då kunde den inte utvecklas mer. Han konstaterade vid sin död att han hade misstagit sig gravt på den frågan. Men jag tror vi kommer att, speciellt på växtskydd och gödningshantering, att där kommer då robotar och AI att göra en stor utveckling för precisionslantbruket för att minska utsläpp på hela den här biten. Jag var nu för ett tag sedan och tittade på när det installerades en ny typ av brandvarningssystem som testas i ett svinstall. Och då är det då värmekameror i kombination med vanliga kameror i kombination med AI som tar och då och tittar på om där uppstår en brand, men den kan ju även konstatera att den här elmotorn som transporterar fram foder, den håller normalt sett 47 grader. Varför tar nu den och börjar stiga i temperatur så den ligger på 57? Och då kan vi ju då kan man ju då säga att nu larmar det för att den här motorn avviker, den har inte startat en brand men den avviker, här är den förmodligen på väg att gå sönder och vi kan byta den innan vi får ett driftstopp. Det var exempel. Jag tror inte riktigt vi kan riktigt greppa hur stor hjälp vi kommer få av det i framtiden. Jag tror det kommer gå otroligt fort och det ska bli spännande om 10-15 år att se var är vi då. Jag låter bli att säga till min pappa att nej, du kan inte utvecklas mer för den kommer jag få äta upp i så fall.
Och slutligen, Anders, vad har du att säga? Vad tror du tekniken är om några år?
Jag håller med. Först och främst så tror jag om 5 år så ser det mest ut som det gör idag. Men det kommer ju hela tiden en successiv förändring. Och det som Peter var inne på, alltså, det finns ju tillverkare som har redan idag väldigt mycket sensorer i traktorer och skördetröskor som kan känna av om någonting håller på att gå i sönder och sänder en signal till återförsäljaren som kan kontakta lantbrukaren innan man får en riktig breakdown. Sparar ju mycket pengar. Och samma sak inom de här sensorerna så kan ju då maskiner själva övervaka resultatet i det arbete som maskinen gör oavsett om det är en harv, en potatisupptagare, en betupptagare eller en skördetröska och göra egna inställningar av maskinen så att arbetet blir rätt och det blir på ett optimalt sätt så att man utnyttjar full kapacitet i varenda enskilt tillfälle. Det kan inte en människa lyckas med riktigt lika bra. Och sen håller jag också med Peter att inom just växtskydd och gödsling så går det väldigt fort nu inom det konventionella lantbruket. Med modern teknik så kommer man att kunna prestera och man får det, och det pratade jag om i början också av det här inslaget, att man får varje gödselkorn och varje kemikalie på rätt plats, inte mer än vad som behövs. Och det går ju jättefort och det ser vi också i samhället idag. det konventionella lantbruket närmar sig ju då det ekologiska på det viset att man påverkar, man har mycket mindre växtskyddsmedel, man har mycket mindre gödsel per producerad livsmedel man hade innan, och det ser ju också en trend att efterfrågan på ekologiskt minskar kraftigt nu, och det är ju naturligtvis för att konsumenten ser att det är ingen större skillnad längre. Då kan jag lika bra köpa det konventionella.
Och det får avsluta det här avsnittet. Jag säger tack till Anders Nylén för att du hjälpte oss att spana lite på Agritechnica, till Peter Bäck Jensen som gjorde oss lite klokare på försäkringsbiten, och sist Fredrik Löfgren som hjälper till att utveckla robotarna inom det svenska lantbruket. Tack så jättemycket.
Tack.
Tack. Tack själv. Tack själv.
Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet, och glöm inte följa oss på Instagram. Där heter vi Mitt Lantbruk.